Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se.
Lotta.
Hej Victoria!
Och hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack.
Ja, nu är vi tillbaka igen.
Det går fort 2 veckor.
Ja men verkligen. Och nu ska vi prata kost igen, nämligen ketogen kost.
Superspännande med vår gamla kursare Hanna.
Precis.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Precis. Men nu ska vi gå vidare till dagens gäst som vi redan avslöjat är Hanna Gilving som nyss har kommit ut med boken Ketolicious.
Just det. Och du som lyssnar har möjlighet att vinna ett signerat exemplar av den här boken. Och är du intresserad av det så se till att du är prenumerant på vårt nyhetsbrev. Så gå in på vitalista.se, där signar du upp dig på nyhetsbrevet om du inte redan är prenumerant. Och passa också på att följa oss på Instagram. Ett hälsosnack med Lotta och Victoria, om du inte redan följer oss där.
Ja, vilken bra idé. Ja, men då kör vi. Hej Hanna och varmt välkommen till Hälsosnack.
Tack. Kul att ha dig här och idag så ska vi igen prata om vårt favoritämne, kost och hälsa. Och vi ska prata om spännande saker som hälsosamma fetter, ketogen kost, inflammation, minskat sockerberoende och en massa spännande grejer. Men innan vi dyker ner i det, Hanna, kan inte du bara presentera dig själv för lyssnarna? Vem är du och vad gör du?
Ja men absolut, det känns jätteroligt att vara här. Jag heter alltså Hanna Gilving och jag är kostrådgivare och funktionsmedicinsk terapeut och utbildad vid Paleo Institute i Stockholm.
Och vi gick i samma klass.
Jajamän. Bästa klassen.
Ja.
Och jag har nyligen gett ut min första bok som heter Ketolicious, som handlar om mat som medicin bland annat.
Jättefin bok. Grattis till den.
Tack. Ja, men du har ju som de allra flesta som verkar inom området hälsa en egen spännande hälsoresa bakom dig. Kan inte du berätta lite om den och vad som ledde dig mot paleo, funktionsmedicin och sen ketogenkost?
Ja men gud, absolut. Var ska jag börja någonstans?
Börja från början.
Det kan vara en bra idé. Men det är ju som så här. Jag är ju väldigt intresserad av mat som medicin och alltid varit väldigt fascinerad av hur maten kan ha så läkande krafter och hur den kan få oss att må väldigt bra eller att den får oss att må väldigt, väldigt dåligt. Och jag upptäckte personligen redan som barn att jag reagerade väldigt annorlunda jämfört med min omgivning, med vänner och familj, på exempelvis socker och kolhydrater. Genom livet så har jag genomgått perioder av depression och jag har haft väldigt mycket hjärndimma och känt att jag inte har haft ett optimalt mående på olika sätt. Och det började då väldigt tidigt då, i mellanstadiet så förstod jag att någonting stämde liksom inte. Det var någonting som inte stod rätt till. Och sen genom livet då, under uppväxten och som vuxen, så har jag sökt svar på de här frågorna som jag har haft och försökt hitta pusselbitarna till helheten och till att nå ett bättre mående helt enkelt. Och som ung då så gjorde jag ganska mycket research. Jag testade olika saker, testade olika kosthållningar. Bland problemen som jag själv hade upplevt var framförallt då att jag inte mådde så bra. Jag var väldigt, kunde vara väldigt deprimerad. Jag hade inte mycket energi. Jag pendlade väldigt mycket upp och ner i vikt. Jag hade ganska många extra kilon i vissa perioder. Och fick liksom ingen balans i tillvaron så. Ja, sen så provade jag mig fram genom olika kosthållningar som sagt.
Ja, men när kom du på att det var kosten som var... Liksom, du sa att det var redan när du var liten att du ändå hade en känsla för att det var maten hade någonting med det.
Ja men precis. Ja, men det var väldigt tidigt där.
Hur mådde du när du åt kolhydrater när du gick där på mellanstadiet? För du sa att du redan där gjorde liksom en koppling till,
ja, till maten. Precis.
Vad var det som du, hur du mådde som du såg skillnad mot dina klasskamrater till exempel?
Nej, men det främsta var väl att jag kunde gå upp ganska mycket i vikt. Att jag hade extra kilon och att jag var väldigt trött och inte hade så mycket energi helt enkelt. I unga år, i tonåren där så hade jag mycket problem med det som kallas ätstörningar. Var väldigt kroppsfixerad och fick problem med maten helt enkelt. Och utvecklade en typ av kontrollbehov kring att hålla vikten och fick en viss mental besatthet kring det helt enkelt. Så det var väl där någonstans som hälsoresan började kan man säga. Och sen så genom livet då så har jag provat allt möjligt och försökt hitta hjälp på alla möjliga olika ställen. Och det var först för några år sedan som jag hittade de sista nycklarna kring måendet och förstod att ja, men maten är central i hur vi mår, i vår hälsa. Och jag har väl haft ganska många bumps on the road som har varit otroligt lärorika under årens lopp. Och nu så brinner jag för att ge vidare det som jag har fått på något sätt. Och där har keto varit en viktig pusselbit helt enkelt.
Och vi ska prata mer om vad keto är och ketogen kost. Och jag tänkte bara, i din bok så pratar du om, du kallar det den här svenska standardkosten som de flesta äter så. För sjukmansmaten.
Sjukmanskosten.
Sjukmanskosten.
Precis, yes.
Och det är ganska populärt att bland människor tycker jag. Jag upplever det i alla fall att man säger att ja, men så länge man äter varierat och man äter lite av varje. Då är man liksom på den säkra sidan. Men det inkluderar ju då fredagsmys med läsk och chips och godis och bullar till fikat och så vidare. Vad är det som du ser och som du skriver om i din bok? Vad är grunden i den här sjukmanskosten? Varför kallar du den sjukmanskost?
Ja, men precis. Att jag kallar det för sjukmanskost, det är ju för att den maten som vi äter idag, den maten som finns i butikerna, den är ju oerhört processad väldigt ofta. Den innehåller väldigt, väldigt mycket socker. Och det förekommer väldigt mycket raffinerade kolhydrater och olika livsmedel. De är fullproppade med tillsatser och färgämnen och olika ämnen som inte är bra för vår hälsa helt enkelt. Och sen så är det också som så, det här med att... Ja, one size fits all, att man ska kunna äta lite av allt. Vi är på något sätt uppvuxna med det och har fått det inpräntat i oss, kan jag känna att ja, man ska kunna äta lite av allt och man ska kunna ha det här fredagsmyset som du nämner. Men det är ju som så att vi är ju alla unika. Vi har ju olika förutsättningar som vi föds med och som utvecklas under livets gång också. Jag tänker framförallt på våra individuella biokemier, att våra kroppar och våra hjärnor, de är så pass olika så att en person kan reagera på ett visst sätt på ett livsmedel och en annan person kan reagera på ett helt annat sätt. Så att det gäller ju väldigt mycket att hitta sin, vad ska man säga, sin skräddarsydda, sin egna bränslemix helt enkelt. Det som funkar för en själv. Och där, för att återkoppla till min hälsoresa och mina egna erfarenheter, det som jag upptäckte då tidigt i livet, det var just det här att till skillnad från min omgivning så kunde jag absolut inte äta lite av allt. Och för mig då personligen så handlar det om att jag mår inte så bra av socker och kolhydrater helt enkelt. Så att det är någonting som jag behöver dra ner på och inte ja, det får inte förekomma så mycket i min kost, för då mår jag helt enkelt inte bra. Och som sagt, där är vi ju alla olika.
Sen kan jag också tänka mig att om man äter lite av varje så blir det, it all adds up. Så det blir ganska mycket även om det kanske är lite här och lite där. Men lägger man det på en hög så är det ganska mycket ändå som kroppen ska ta hand om, olika processade livsmedel.
Oerhört mycket. Och våra kroppar är ju inte designade för de här processade livsmedlen alls. Det här är helt främmande saker egentligen för våra biokemier, för att vi är ju fortfarande kvar någonstans på savannen egentligen. Vi har inte utvecklats mycket. Samhället har utvecklats i rapid fart, men det har ju inte vi. Så att mycket av det som vi får i oss idag innehåller ju väldigt, väldigt höga halter socker som våra kroppar egentligen inte är skapta för att kunna hantera. Och lägger man på då alla de här olika E-numren och kemikalierna som vi får i oss, både i maten och i skönhetsprodukter eller i miljön omkring oss, så blir det lite av en chemical shitstorm, om man får säga så. Och det har förödande konsekvenser på vår hälsa. Så att jag tror att det är viktigt att försöka göra goda val och försöka hitta de här mer oprocessade produkterna, helt enkelt. Riktig mat. Det är
För du, liksom vi, är ju väldigt intresserade av att gå tillbaka och se hur åt människor för länge, länge sedan. Mm. Den här kosten som är den som vi som människoart liksom har utvecklats på eller med eller av.
Ja.
Och som inte är främmande för varken vårt matsmältningssystem eller för våra gener eller för andra organsystem i kroppen.
Precis.
Utan som är det som vi är anpassade att äta.
Mm.
Och vad har du kommit fram till att vi som art, liksom, som människor är anpassade för att äta?
Mm. Nej, men precis.
Och som vi kanske saknar idag.
Ja. Ja, men jag skulle säga att det som vi är genetiskt anpassade för att äta, det är ju helt enkelt lågkolhydratgrönsaker. Det är animaliskt protein av bra ursprung. Kött, fisk, fågel, ägg, skaldjur, goda fetter. Högre andel goda fetter än vad många tror är bra för oss idag. Det kan vara kokosolja, det kan vara olivolja, kallpressad, fet fisk, bra fett ifrån kött som har vuxit upp på ett bra sätt från kreatur som har tagits om hand och vuxit upp och betat fritt på ängarna och fått äta just gräs och örter och ensilage och sånt som de är skapta för att få äta i sin naturliga miljö.
De också får äta sin naturliga kost.
Ja, men precis. Att de får äta sin naturliga kost och då får vi göra det också. För att det var ju på något vis så det var ju från början. Och ju bättre djuren mår, desto bättre mår ju vi också.
Och det säger man ganska ofta, att det är viktigt att djuren äter, alltså som till exempel korna, att de får äta gräs som är deras naturliga föda. Därför att då blir fettsammansättningen bra i deras kroppar och de får en mycket bättre balans mellan omega 6 och omega 3.
Ja.
Och får de inte sin naturliga föda, då får de en mycket högre andel omega 6 fetter i kroppen som ger det proinflammatoriska fettet.
Mm.
Och sannolikt så är det ju det som sker i våra egna kroppar också.
Ja, men precis.
Vi äter tillräckligt med omega 3 till exempel och äter alldeles för mycket omega 6 som finns i mycket växtoljor och så vidare.
Mm.
Så att det är ju inte bara djurens fettsammansättning som blir hälsosam genom att äta sin naturliga kost, utan så är det ju våra kroppar också.
Ja, men visst är det så. Det är helt sant. Och det är ju någonting som jag verkligen beskriver i boken också, så att jag har ju nästan ingen kommentar där. Jag bara instämmer rakt av.
Vi är överens.
Ja.
Ja, men sen är det ju här med fetter också.
Mm.
Vad är bra fetter då?
Bra fetter, ja, jag har ju en lista här i boken som är tänkt att fungera lite grann som en konkret guide då för läsaren. Och det kan ju vara allt ifrån kallpressad olivolja, kokosolja, fantastiskt. Ghee, klarifierat smör. Smör är ju fantastiskt i också om man tål mejerier. Där är ju återigen så metabolt olika att vissa personer mår bra av smör och andra fixar inte riktigt mejerier på olika sätt. Det finns många, många bra källor.
Och animaliskt fett.
Absolut, det vill jag verkligen förespråka. Och det är ju fett i sin naturliga, renaste form egentligen. För att då får man i sig det via köttet helt enkelt. Fisk, fet fisk, fantastiskt bra. Gräsbeteskött, och som du var inne på, just den här omega-3, omega-6-halten som är ja, för många svår att uppnå om man äter till exempel en vegetarisk eller vegansk kost. Så det är fantastiskt bra att äta animalier, för att vi är ju blandätare helt enkelt, och det finns otroligt mycket näringsämnen i bra kött också. Men jag vill också, jag förespråkar verkligen att ska man äta kött, då ska man göra det av bra kvalitet, både där djuren har tagits om hand och där köttet helt enkelt innehåller bara kött. Den konventionella köttindustrin idag är ju under all kritik. Och det köttet som framställs är ju ofta, förutom att djuren inte har mått bra, de har stressat och så vidare, så har de gått på kraftfoder och antibiotika. Och det innehåller väldigt mycket skräp som våra kroppar inte mår bra av, och inte våra hjärnor heller.
Mm. Det är ju bara att titta på en entrecôte så som man tror att den ska se ut. Så här fettsprängd, marmorerad. Mm. Där har vi ett djur som har metabolt syndrom och diabetes förmodligen.
Ja, men precis.
Man ska inte ha fett i musklerna.
Nej.
Utan det fettet ska ligga utanpå.
Mm. Ja, men det är så sant.
Ska vi komma in lite på vad ketogen kost innebär för den som kanske inte har hört talas om det tidigare?
Ja, men absolut. Jag brukar säga så här att kärt barn har ju många namn. Det finns så många kosthållningar där ute nu. Olika namn som cirkulerar. Och vi bombarderas ju på olika sätt med olika budskap kring vad som är bra och så vidare. Jag vill hela tiden komma bort från det här ordet diet. Jag använder hellre ordet kosthållning, just för att det här handlar inte om bantning. Även om ketogen kost i synnerhet har sina fördelar om man behöver gå ner i vikt eller vill göra det. Men kärt barn har många namn, och andra namn för keto eller ketogenkost är även lågkolhydratkost, LCHF, alltså low carb high fat, att man äter hög andel goda fetter och man drar ner på kolhydraten helt enkelt. Och i grunden så har ju alla de här kosthållningarna det gemensamt att man tar bort så mycket processat som möjligt. Man äter oprocessat, man tar bort sockret, man tar bort det raffinerade och försöker ta bort färgämnen, E-nummer och så vidare. Och ketogen kost, den är ju lite speciell just för att det finns ju olika nivåer, så att man kan vara lite mer liberal, man kan vara någonstans mitt emellan. Det handlar om att hitta sin nivå helt enkelt. Man kan också vara väldigt strikt och dra ner väldigt mycket på kolhydraterna och äta nästan bara animaliskt protein och hög andel goda fetter och så lite lågkolhydrat och grönsaker, som då är ovan jordgrönsaker, för den som inte är bekant med det här ännu. Och det som är speciellt med keto, det är att när man drar ner på kolhydraterna på det här sättet så hamnar kroppen i ketos. Det här fantastiska tillståndet som både ökar fettförbränningen, det gör oss mer klara, vi klarar i hjärnan rent kognitivt, vi slipper hjärndimma, man fungerar helt enkelt bättre och det är lättare att få tillgång till sitt riktiga, bästa, kreativa jag, skulle jag vilja säga. Och det handlar då om att kroppen byter främsta bränslekälla från glukos till ketoner. Och det är där magin börjar hända, helt enkelt.
Och glukos, det bildas ju av kolhydraterna. Ja. Det är socker, helt enkelt.
Precis.
Så istället för att vara sockerdriven så blir man fettdriven.
Mm, exakt. Och kärnan i allt det här någonstans är ju att det handlar ju mycket om blodsockret, om insulinet. Alla fördelarna som kommer med en ketogen kosten, kärnan är någonstans i att vi får ett väldigt jämnt blodsocker, jämna insulinnivåer, vilket är väldigt bra. Äter man en sockerrik och kolhydratrik kost, då hamnar man någonstans i en berg-dalbana rent blodsockermässigt och insulinmässigt. Man går omkring med väldigt höga insulinnivåer, vilket har alla möjliga ofördelar, som exempelvis att man går upp i vikt eller man får det här dåliga humöret och man är hela tiden beroende av att stoppa i sig socker eller kolhydrater för att få upp energin, för att man orkar helt enkelt inte genom dagen annars. Men däremot, om man övergår till LCHF eller lågkolhydratkost, ketogenkost, då slipper man allt det där. Man får det här jämna humöret och jämna energinivåerna fördelat över dagen på ett fantastiskt sätt. Och, prosit!
Tack!
Och man behöver inte inte längre stoppa i sig saker för att hålla energinivån uppe. Utan som jag till exempel, jag käkar frukost, lunch och middag. Ibland så fastar jag på morgonen för att jag är helt enkelt inte hungrig. Så att jag kan äta lunch och middag så att det blir som en liten periodisk fasta där. Och jag behöver ingenting mer. Min hjärna är så nöjd hela tiden. Jag behöver aldrig vara hungrig. Jag är bara glad och har liksom jämn energinivåer, jämnt fördelat över dagen. Och det är... Ja, det är busenkelt egentligen. Det är fantastiskt.
Det är så fantastiskt skönt att inte vara så där beroende av mat eller vad man ska kalla det. Därför att jag har nästan glömt bort det. Men för många år sedan, då var jag ju känd i min familj och bland vänner att... när jag inte fick mat på ett visst antal timmar, då blev det här liksom tunnelseendet. Jag blev inte särskilt trevlig. Det var bara fokus på att nu måste jag få mat.
Jag räcker upp handen.
Och så är det ju inte längre. Nu är inte jag i ketos, men jag äter låg kolhydrat och äter mycket fett. Och min mättnadskänsla, alltså jag är ju mycket, jag tänker inte så mycket på mat längre. Vilket är en sån enorm befrielse. Och jag tror att det är ganska många där ute som inte ens förstår hur det kan kännas.
Precis.
Därför att det är så mycket fokus på nästa måltid. På något litet mellis. På en liten pick-me-up på eftermiddagen. Och så vidare. Att det, är liksom, det har blivit det normala.
Exakt. Det onormala har blivit normalt. Och det som jag någonstans vill... förhoppning, min intention att kunna bidra med den här boken, det är just att gå tillbaka, att gå tillbaka till det som är normalt, ta tillbaka det som är så som vi designade, för att det är så vi får de bästa förutsättningarna för vår hälsa. Och vad det handlar om är ju också att det är inte så jäkla krångligt. Det behöver inte vara krångligt eller svårt, utan jag hoppas att den här boken ska kunna fungera som en konkret och bara praktisk inspirationsguide kring hur man kan göra det enkelt och få alla de här fördelarna.
Ja, men det tror jag säkert. Jag tycker den är jätteinspirerande och bra skriven. Men bara en sak som jag bara tänker på nu. För du har ju själv haft en ätstörningsproblematik eller ett konstigt förhållande till mat. Och när man är ung tjej nu, brottas med samma saker ungefär. Och mat är väldigt laddat. Är det inte svårt då att helt plötsligt börja förbjuda en massa mat? Hur kan man tänka med det så att det inte blir ännu mer laddat?
Nej, men precis. Alltså jag tänker ju faktiskt raka motsatsen. Jag kan förstå att en del som lyssnar nu kanske tänker att men det här är bara ännu en diet och nu blir det förbud, nu får jag inte äta det där och det där. Men alltså för mig, det som jag har upplevt, verkligen befrielse, det som ni var inne på här för en liten stund sedan, att slippa tänka på mat. Ketogenkost eller lågkolhydratkost handlar ju om att äta en variation, en stor variation. Det finns otroligt mycket att välja bland. Så mycket god mat som gör en så mätt och glad och nöjd. Och när man väl har liksom kommit över den här tröskeln, när man övergår till ketogenkost, kommer över den här tröskeln i sockerdetoxen. För det kan vara en ganska jobbig period där i början, första kanske 2 veckorna, lite olika från person till person. Men då är det ju som att man får tillbaka sina smaklökar, och det är en helt fantastisk upplevelse. Och jag tror, har man inte provat det här ännu så vet man inte om det, och då kanske det är svårt att tro på att det verkligen är så här. Men alltså, jag säger bara det, testa, det är så värt det på alla sätt alltså. Men förlåt, vad var frågan? Hur man ska göra det mindre laddat då?
Ja, man kan ju tänka just att när det blir ät inte det, du ska inte äta det. Att det inte får bli mer...
Alltså jag skulle snarare vilja skifta fokus på vad man får äta. Alltså vänd det till det positiva, för det här är ju verkligen så himla positivt. Det finns massa god mat att välja bland, och
Och när man äter mycket fett och man äter protein, då blir ju kroppen väldigt nöjd.
Ja.
Alltså det kan man ju känna i kroppen, det blir som ett lugn, för att kroppen har fått det den behöver.
Exakt.
Och det blir som ett lugn i kroppen.
Ja.
När man äter mycket kolhydrater, då underhåller ju det här lilla sockersuget. Så även om man inte är en sockerberoende person, så underhåller det ju liksom ett sockersug. Och man behöver liksom fylla på oftare och lite hela tiden och toppa upp lite här och var. Så det tänker jag också. Men samtidigt så är det ju inte, det är ju inte så lätt att börja äta ketogen kost om man liksom är helt nybörjare på det. Mm. Därför att det krävs ju att man kan en del, det krävs att man tänker efter, och det går liksom inte att gå in på närmaste stormarknad och bara plocka på sig av livsmedel från hyllorna nere i varukorgen. Fast... för att det är mycket, mycket, det finns ju så mycket mat där ute som inte hör hemma i en ketogen kosthållning.
Ja, det stämmer absolut. Att, jag menar, våra livsmedelsbutiker, de är ju fullproppade med saker som egentligen inte är mat. Men däremot så instämmer jag inte riktigt i det här med att, att det, för det behöver inte vara krångligt. Man behöver absolut inte vara proffs för att övergå till ketogen kost. Det går att göra jätteenkelt. Och någonting som jag verkligen vill slå ett slag för också, det är att skrota perfektionismen. Att så här, ska man övergå till ketogen kost, det behöver inte vara perfekt från början. Behöver inte vara perfekt senare heller. Bara, alltså, bara en sån sak som att övergå till någon av de här animaliska källorna. Kött, fisk, fågel, ägg. Ägg är en superfood. Det här har ju jättemycket näringsämnen och det är billigt. Det är enkelt att tillaga. Det är lätt att ta med sig om man behöver göra det. Och att övergå till det och till, till goda fetter och svänga ihop en sallad eller kanske ugnsrosta lite grönsaker eller sådär. Det behöver inte vara krångligt. Man ska inte tänka så mycket, utan det är bara, bara prova helt enkelt.
Och det, men en utmaning kan jag tänka mig är med omgivningen. Att, hur var det för dig? Var det många som, vad håller hon på med? Vad äter du? Och det råkar ju vi också ut. Men, ja. Hur förhåller du dig till det?
Nej, men det är jätte... Gud, vilken härlig fråga. För att det är jätteroligt, det är spännande. Jag... Det kan hänga så mycket på vilket sammanhang man är i. Men jag har ju fått jättemycket nyfikna frågor och vissa har verkligen höjt på ögonbrynen och andra är helt öppna och tycker inte det är några konstigheter. Men det är verkligen så att i olika sammanhang, i liksom vanliga lunchrum eller sådär, alltså det är återigen tillbaka till att det onormala har blivit normalt. Folk kan verkligen tycka att det är uppseendeväckande att jag bara sitter ibland och äter liksom vanlig mat. Att det är så här, men ska du inte ha en fika? Ska du inte ha en bulle?
Precis, vad jag tänkte. Ska du inte äta bullen?
Ja,
precis. Kom till bulle.
Nej, och jag tror också att en del människor blir säkert provocerade. Och jag tror att det har mycket att göra med medierna. Allt där, alla budskap och allt dåligt samvete som vi liksom ska inom situationstecken ha. Och alla löpsedlarna med testa den här dieten, gå ner i vikt, gör tjejer så. Tidningar spelar ju väldigt mycket på våra dåliga samveten där. Och då skapar det en väldig förvirring. Dels kring vad bra mat är och vad man ska äta. Och då blir det att de här frågorna dyker upp helt enkelt. Men de flesta som jag träffar är bara väldigt nyfikna och positivt inställda. Och vill gärna ta del av lite inspiration och sådär. Så att...
man får köra sin grej.
Exakt.
Och sen så är det så där som vi har sagt så många gånger här i podden. Det här med att unna sig. Ska du inte unna dig en bulle? Liksom, vad tasker du emot dig själv som du unnar dig en bulle eller lite fredagsmys? Och att man bara, nej men jag unnar mig och mår bra.
Exakt.
Och det blir så himla tydligt. Särskilt för mig som har varit de senaste två helgerna på bröllop och på en möhippa. Där jag inte unnade mig att må bra. För jag gick ifrån det jag vet att jag mår bra av. Och då får jag sota för det. Och jag bara känner så här, gång på gång blir man påminn om det är inte värt det. Jag vill unna mig själv att må bra hela tiden.
Ja, men 100%. Jag håller verkligen med dig. Jag förstår precis din känsla där. Och jag tänker, skulle jag ta avsteg från min kost, då vet jag att jag får betala för det efterhand. Verkligen. Och de konsekvenserna, jag känner att det är inte värt det. Alltså det kan kännas som en rejäl jäkla bakfylla om jag skulle äta socker. Och framförallt när man tar bort alla de här sakerna som vi faktiskt inte är skapade för, som vi inte mår bra av. När man tar bort dem, om man sen gör någon typ av större avsteg eller så, då får det ju verkligen, alltså det kan få jättejobbiga konsekvenser. Mm. Väldigt mycket fysiska obehag på olika sätt. Och det säger ju väldigt mycket om hur kroppen är skapt, vad den är skapt för och inte. När man vänder sig av med de här sakerna och tar bort det och sen sätter dit igen, det blir väldigt tydligt. Och det kan vara, har man inte varit inne på det här spåret med liksom ketogenkost innan, alltså det är så värt att prova, för den skillnaden, det säger så himla mycket. Och där kan man verkligen hitta nycklarna till sin egen optimala hälsa.
Men vi vi måste prata lite om hjärnan också.
Absolut.
Det är en sån här grej som man oftast hör i samma sammanhang med ketogenkost. Hur bra det är för hjärnan, och du har själv upplevt att du blev av med hjärndimma.
Ja, ja men verkligen. Alltså det skulle jag säga är den allra största fördelen med ketogenkost, eller all LCHF egentligen. Just det här lugnet som jag upplever i hjärnan, det är fantastiskt.
Ja, och inte bara att liksom kunna tänka klart, utan också att du inte har några depressioner, du inte mindre ångest kan man uppleva.
Exakt, ja. Nej, men det är verkligen så att den här kosten, maten är ju medicin, den reverserar så otroligt många ohälsotillstånd. Och de här ohälsotillstånden, det är ju sånt som har blivit normalt idag. Folk tror att det är så här man ska må. Lite halvtaskigt, man ska vara snuvig, kanske måste sjukskriva sig någon dag i månaden, man går omkring och mår inte så jäkla bra och känner sig kanske deppig och har tappat livsgnistan, sexlusten, allt möjligt. Men det är inte det som är meningen. Alltså, vi är ju skapta för att må riktigt jäkla bra. Kroppen strävar ju hela tiden efter homeostas. Det här tillståndet som vi är liksom skapta för, som handlar om en balans på olika sätt. I kroppen och i hjärnan och i måendet, hormonellt och så vidare. Och det är där vi egentligen, på den skalan som vi ska vara. Så går många människor omkring idag och har alla möjliga moderna livsstilssjukdomar. Inte bara övervikt och diabetes, men även vi ser allt fler demenssjukdomar, Alzheimer, många kognitiva problem. Vi ser ju många som har ADHD och alla möjliga kombinationer. Och ja, jag vill mena att väldigt mycket kan man reversera och tillfriskna ifrån via kosten. Så det är ett oerhört kraftfullt verktyg helt enkelt på olika sätt.
Men vad är det i den ketogena kosten som hjärnan mår så bra av? För ofta hör man ju att hjärnan, den kan bara gå på glukos.
Ja, precis. Och det där är ju en myt. Och som tur är så kommer det ju väldigt mycket mer forskning nu och vetenskap som lyfter fram de här sakerna. Och jag ska nog inte gå ner på detaljnivå, för det kanske blir lite för nördigt för lyssnarna. Men det som det handlar om, det är ju att när vi plockar bort sockret och den här höga andelen kolhydrater som många äter, mackor, pasta och så vidare, då hjälper vi hjärnan eller kroppen att byta den främsta bränslekällan då från glukos. Vi blir inte beroende av att hela tiden stoppa i oss socker för att må bra. Eller fake bra skulle jag säga.
För att få energi.
Ja, men precis. Och då, ja, men då byter helt enkelt kroppen den främsta bränslekällan och övergår till ketoner. Och det är där magin händer. Det är när vi byter till ketonkroppar som bränslekälla. Då händer det grejer.
Mm. Och den är ju ett renare bränsle för hjärnan. Och skapar inte inflammation som när man äter väldigt mycket socker gör, både i hela kroppen och i hjärnan.
Ja, men precis. Och all form av ohälsa handlar ju egentligen om just inflammation. Och det är verkligen, det är en enorm fördel med den här kosthållningen, att den är ju antiinflammatorisk. Och det är det också som är en del av kärnan kring hur man kan reversera de här ohälsotillstånden som är så vanliga idag, så vanligt förekommande, att vi tänker att de är normala fast de absolut inte är det.
Skulle du vilja berätta lite dels om vad du äter under en dag? Hur ser frukost, lunch, middag ut? Och ge några bara konkreta tips på om man äter en helt vanlig svensk husmanskost idag.
Hur menar sjukmanskost?
Nu har vi myntat ett nytt begrepp här.
Ja. Hur man kan börja om man är nyfiken på keto.
Precis, det här är jag nyfiken på verkligen. Hur kommer man igång?
Ja, jag skulle försöka göra det riktigt jäkla enkelt.
Först är komplicerad.
Jag
gillar enkelt.
Men först skulle jag nog göra en skafferirensning. Titta igenom skåpen där hemma och se vad har jag, vad är det jag behöver kasta. Ska man göra det här, då tycker jag att det är bara att köra. Och då kan det vara bra att inte kanske ha godis hemma så att man riskerar att fuska och så vidare.
Det blir ju svårt, alltså kasta mat. Godis har jag inga problem med att kasta, men annan mat i skåperensningen.
Men ge bort det då.
Ge bort vill man ju inte heller göra. Vem ska
man vill få mina snabba kolhydrater?
alla fall, när man har kommit över den hurdeln, vad gör man då?
Jag skulle rekommendera så här. Börja gärna på en helg, gärna på en söndag till exempel. Om man jobbar, har ett vanligt dayjobb måndag till fredag, så kan det vara bra att ta det på helgen, ta det i lugn och ro, inte under en stressig period när man känner att det är för mycket att göra, utan skapa lite spis, ta det på en helg, åk och storhandla. Det finns ju flera bra butiker, men jag vill verkligen rekommendera Paradiset Matmarknad som en av dem. Finns på olika ställen i Stockholm och även på nätet. De har ju ett väldigt ansvarsfullt tänk kring just ren mat, och de säljer inga produkter med dåliga ämnen. Och där finns det också många avdelningar med allt du behöver i grönsaksväg och gräsbeterkött ifall man vill äta det. Och så vidare. Och många bra fettkällor. Självklart finns det många andra ställen att handla på också, men det är för att förenkla saker och ting. Om man är ny på det här, nybörjare, så kan vi styra kosan dit. Det är även där som jag själv oftast handlar. Och jag brukar faktiskt göra så själv att jag kör food prep på helgen helt enkelt, så laddar jag upp en matlåda inför veckan. Man får gärna utgå från boken, för där finns det ju en mall som man kan utgå ifrån som gör det väldigt busenkelt för att få det här att fungera. Men handla hem det som man behöver. Jag skulle välja ut de sakerna som jag tycker ser goda ut. Jag gillar väldigt mycket broccoli, bladspenat, gräsbeteskött. Jag äter köttfärs till exempel från Gröna Gårdar, som är ett stort kooperativ som tar fram bra kött. Gärna fet lax, älskar skaldjur. Bara välja ut de sakerna som man själv tycker om. Kyckling är fantastiskt om man hittar en bra källa, till exempel reko kyckling, där djuren tas om hand och inte är stressade och så vidare, och det är bra kött. Köp hem det man behöver och sen så bara gör ett storkok helt enkelt. Tycker man om kyckling så kan man steka bröstfiléer, lägga i portionspåsar och ha i kylen eller i frysen, så har man det och bara kan ta fram när man behöver det. Vad man än gör, att bara göra mycket på en gång, så har man det hemma helt enkelt. Så det är bara att plocka fram. Välja ut de grönsakerna som man gillar, så att man kanske har ett litet kit i kylen med... som jag till exempel, jag gillar väldigt enkla grejer. Så att för mig så är det väldigt enkelt att leva ketogent. Men jag tror att det ska funka för alla också. Det finns någonting för alla i den här kosten.
Man behöver inte köpa såna här mätstickor för toner. Och...
man kan ju göra det om man är nördigt intresserad som jag, absolut. Men nej, det här är, man behöver inte tänka så mycket. Och man behöver inte nörda ner sig i några detaljer. Utan det som är viktigt att tänka på, skulle jag säga, det är att... när man tar bort alla de här kolhydraterna och sockret och så vidare, det viktiga här är att man lyfter in fettet, att man stoppar in det på tallriken istället för de här sakerna. Det är det som gör hjärnan nöjd och som får oss att må bra, som gör oss mätta och belåtna, och det är också det som behövs. Det är det som är liksom nyckeln för att hamna i ketos och få alla de här fantastiska fördelarna. Så att det ska vara en hög andel fett på tallriken tillsammans med till exempel en stor sallad med härliga ketogena grönsaker och någon god härlig fisk eller köttkälla, eller en liten hög med ägg eller bacon eller vad man nu tycker är gott. Så att verkligen att öka på fettet, det är super super viktigt.
Och hur ser en tallrik ut, en vanlig lunchtallrik för dig? Frukost kanske vi ska ha. Frukosten som är så rik på socker för en vanlig...
Ja, men precis. Ja, nej, men jag käkar ju då inga frukostmackor eller sådär, utan en frukost för mig, jag svänger ihop en omelett eller så käkar jag bara några ägg. Jag brukar ha en stor klick kokosolja eller kanske ghee, som då är som smör, fast det är klarifierat när man har tagit bort det här kasinet.
Proteinet.
Tack. ibland äter jag grönsaker till frukost, men ofta så brukar jag bara vara jättenöjd med protein och fett helt enkelt. Så det beror lite grann på vad jag är hemma, och det kan också handla om, det behöver ju verkligen inte vara komplicerat, tänker jag. Alltså jag har ofta rester hemma i kylen. Det kan vara lite kyckling, det kan vara lite ryggbiff från kvällen innan. Då tar jag det och så kanske jag lägger till någonting som jag alltid lägger till. Jag har ju det till alla mina måltider. Jag har ju till och med en liten burk med mig hela tiden i väskan. Det är ju oraffinerat havssalt som jag också vill slå ett slag för. Det är så jäkla bra.
Och det är inte som vanligt bordsalt som innehåller, som är väldigt processat, utan vanligt havssalt, det är som det var gjort från början helt enkelt. Och då har det uppiggande effekter och det är inte farligt på något sätt. Vi har ju en myt där som vi behöver slå hål på, att många tror att salt är farligt för oss om vi äter för mycket, men det stämmer inte om man äter rätt sort, för att kroppen har ju en fantastisk förmåga att reglera de här sakerna på egen hand. Och om man tvivlar på de här sakerna som jag säger nu, då får man jättegärna komma ett lästips på en bok. En amerikansk läkare som heter James DiNicola Antonio. Han har skrivit en underbar bok som heter The Salt Fix på engelska. Och den handlar om alla de här sakerna som förklarar varför, vad som är bra och vad som är dåligt med olika saltsorter. Nej, men så att jag har alltid med mig havssalt som jag har på alla mina måltider. Så att frukost, lunch och middag helt enkelt kan vara rester.
Riktig mat helt
ja,
enkelt.
Riktig mat på en tallrik.
Mat för tjejer.
För alla.
Alla.
Alla. Ja,
precis.
Män och kvinnor och barn och...
Ja. Ja.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Och för att dra ett exempel där, hur man kan göra riktigt enkelt. Säg att man står på en lunchbuffé någonstans med kollegorna. Bara välj bra grönsaker, ganska mycket grönsaker. Ta en stor bit av det animaliska proteinet som ser gott ut. Kött eller fisk eller ägg eller vad det kan vara. Och sen kanske en handflata av det animaliska. Och sen också kanske säg en deciliter fetsås. Till exempel om det är majonnäs som de kanske har smugit i socker i, det är inte så bra i och för sig, men finns inte det en ren majonnäs eller en ren röra?
En bearnaise kanske?
Ja, bearnaise funkar jättebra, absolut. Eller bara olivolja, bara gör det enkelt, eller en stor klick med smör om det finns, om man tycker att det är gott. Man ska alltid utgå från det som man gillar och det som känns bra, tycker jag.
För det är ju viktigt det här du sa, att man inte bara plockar bort någonting. För att jag tänker att många kanske missuppfattar om man plockar bort de här snabba kolhydraterna och mycket kolhydrater överhuvudtaget. Men då är det jätteviktigt att man också för in någonting.
Exakt.
På sin tallrik.
Ja.
Så att man ska ju verkligen få till mycket fett och sen så lagom med protein.
Mm.
Och mycket fett, det tror jag kanske många inte ens... Liksom, vad är mycket fett? Därför att man är van vid att kanske bara man steker i fett. Men äter man ketogent, då måste man ju se till att antingen äter man livsmedel som i sig är väldigt höga på fett, till exempel avokado eller ägg, eller att man faktiskt ser till att boosta sin tallrik med det.
Ja.
Med något kryddsmör kanske, eller
ginglen
här rejält med olivolja ovanpå.
Ja. Och vill man ha någon sorts handvisning där kring hur man ska börja, om man tycker att det här känns främmande och konstigt och att det är svårt att veta hur mycket fett som är lagom och sådär, skulle jag säga, men börja på i alla fall 2 matskedar per måltid. Så 2 matskedar av till exempel olivolja eller någon god sås till frukosten och till lunchen och till middagen. Då är man hemma. Och sen så ketogent handlar om att äta mycket fett, så att det där kan man verkligen öka på. Men där har man i alla fall någonstans där man kan börja om man känner att man är total nybörjare.
Och känner man att man har varit stressad, man har inte så bra matsmältning, men då kan man göra som jag. Jag tar lite enzymer för att steppa.
Perfekt.
Jag har ju också lite gener såklart emot mig, så att jag bryter inte ner fett så bra. Men då tar jag enzymer. Man kan testa om man behöver saltsyra till exempel. Så många tror ju att man inte tål kött, men det handlar ju mer om att man har varit så stressad så att man har inte en ordentlig matsmältning.
Exakt. Gud vad bra att du tar upp det, för det är ju så oerhört många av oss som går omkring med en dåligt fungerande matsmältning idag. Och det har ju som du säger väldigt mycket att göra med stressen. Det är ju vår största bov på väldigt många sätt. Vi stressar i oss maten, vi glömmer att andas. Andetaget är ju centralt i allting egentligen. Och det är inte konstigt med tanke på det här samhället som vi lever i idag. Vi har ju någonstans skapat ett samhälle som vi inte är liksom skapta för. Vi är inte gjorda för alla de här ständiga intrycken och ljud och ljus och blått ljus från skärmarna. Det är så mycket som är onaturligt och det skapar ju väldigt mycket stress. Och allt det här har effekter på vår hälsa ända ner på liksom, vad ska man säga, mikrobiomnivå. Alltså miljön och det hormonella och så vidare i våra magar. Det är ju någonstans där som hälsan eller ohälsan börjar.
Mm. Det är ju faktiskt där. Jag kan inte säga det, att det är där. Där någonstans.
Jo, men det är det. Ja. Men du Hanna, kan inte du berätta, för att, att äta lågkolhydratkost, det är ett ganska stort spannspektra. Allt från att kanske dra ner på att inte äta så mycket ris och potatis och pasta och bröd kanske, till att då äta liksom 80% fett och verkligen vara i optimal ketos.
Ja.
Behöver man vara i optimal ketos för att dra fördel av alla, eller för att dra nytta av alla fördelar som det innebär att, att vara i ketos helt enkelt?
Nej, absolut inte. Man får verkligen, jag tycker man ska välja den nivå som känns bra och komfortabel för en själv och verkligen utgå från den livssituationen som man har också. Många gånger är jag väldigt stressad idag. Allt fler blir utbrända, går in i väggen. Och är man det, då... Där skulle jag inte börja med att sikta på en optimal ketos, utan då skulle jag ta det vid ett annat tillfälle i livet. Men man kan ju fortfarande komma i ketos och få så oerhört många av de här fantastiska fördelarna. Så att nej, man behöver absolut inte vara i optimal ketos för att må bra och för att... Ja, men oavsett vad man har för mål med det här, om det är kognitiv klarhet eller viktnedgång eller reversera olika ohälsotillstånd och så vidare, utan utgå från den situation man är i idag och bara utgå från att äta så oprocessat som möjligt, och en i grunden ketogen kost på olika sätt, då är man hemma.
Jag gillade ett uttryck som Mark Sisson, och det kanske är fler som pratar om det också, men just det här att vara metabolt flexibel. Att de flesta av våra kroppar i västvärlden, de är ju sockerdrivna.
Ja.
Men om man börjar äta lågkolhydrat och ketogent, då övar man kroppen på att också bli fettdriven. Mm. Att kunna använda både fettet från kosten och fettet från vår kropp som bränsle.
Mm.
Och att man kanske inte alltid måste vara i ketos just, utan att det är positivt att liksom lära kroppen och öva den på att kunna vara både och.
Mm.
Så i vissa perioder så är det kanske glukos som blir ens främsta energikälla, men ibland är det inte det, och då klarar kroppen av det också, så att man liksom kan förflytta sig lite sömlöst mellan glukosdriven och fettdriven.
Ja, jo men absolut. Jag menar, livet förändras ju hela tiden. Inget är skrivet i sten, och man ska få ihop vardagspusslet, och det är olika livssituationer.
Det är semestrar.
Ja, men precis. Men däremot så tänker jag att när det gäller glukos som främsta bränslekälla och så vidare, vi har ju alla en individuell känslighet och biokemi för olika former av mat, och man brukar ju säga att det finns tre kategorier där, och en kategori är ju riktigt känslig mot just socker och kolhydrater, och det är det som kallas för sockerberoende. Och ja, är man väldigt känslig för socker och kolhydrater och olika saker, då bör man ju vara försiktig.
För då är det lätt att bara falla dit och tappa kontrollen.
Ja, precis. Då kan det bli kontrollförlust. Mm. Då är det ett beroende. Då är det en beroendesjukdom som det handlar om, precis.
Mm. Periodisk fasta, det är ju faktiskt någonting som också är ganska populärt nu för tiden.
Mm.
Och det är också ett bra sätt att aktivera ketonerna i kroppen. Hur använder du periodisk fasta?
Jo, men precis, det stämmer. Man kan ju komma snabbare in i ketosen om man inleder sin ketogena resa med att använda sig av periodisk fasta. Och jag fastar ibland. Jag tycker att det förenklar saker jättemycket. Och jag är sällan hungrig på morgnarna. Då passar det mig perfekt. Jag kan skippa min frukost. Kanske jag är en bulletproof coffee. Att jag mixar kokosolja eller MCT med ghee eller smör. Och kaffe. Eller så kör jag bara en svart vanlig kopp, vilket är det jag oftast gör. Men det blir så enkelt att få in i vardagen på något sätt. Och det har ju så många fördelar. Jag kan verkligen känna att just den kognitiva klarheten, alltså jag blir så jäkla skarp. Och det tillståndet är helt fantastiskt om jag bara skippar min frukost liksom. Så att jag brukar använda mig av periodisk fasta på det sättet att min första måltid på dagen är lunchen och sen så käkar jag middag på kvällen och så är jag mätt och nöjd och glad och väldigt pigg framförallt.
Och hur kan man använda då fastan om man ska komma in i det här? Kan man gå direkt från sockerdriven, kolhydrater till att fasta och sen köra ketogenkost?
Nej, det skulle jag väl inte riktigt rekommendera. Det är ju återigen, alltså det är det som är så häftigt, det är ju så olika från person till person. Så att för vissa kan det säkert funka, men jag skulle inte rekommendera det, för det kan bli lite av en chock för systemet. Så att jag skulle väl, innan jag börjar med periodisk fasta, så skulle jag absolut trappa ner och kanske komma över den här sockertröskeln, göra den här avgiftningsprocessen som det faktiskt för vissa kan innebära, att sluta med mackor och pasta och så vidare, för att man får ju väldigt många fysiska jobbiga symptom på det, allt ifrån liksom, trötthet och illamående och
det blir ju abstinensbesvär.
Ja, men precis, det blir ju det, verkligen. Det är en riktig detox. Så att, nej, men jag tycker man ska vara lite snäll mot sig själv. Man ska inte ha bråttom, utan ta det lugnt, helt enkelt.
Och jag tänker att när man är van vid att äta lågkolhydratkost, då är det ju så mycket lättare att fasta också. Och jag tänker lite på när 5-2 kom. Och då skulle man ju fasta 2 dagar i veckan, och så skulle man under 5 dagar, då fick man ju äta vad man ville.
Ja,
hur?
Precis.
Och då passade man på. Men det gör ju, när man äter vad man vill då, så blir det sannolikt för många väldigt mycket kolhydrater. Vilket gör att sen när fastedagen kommer, då är ju det ursvårt för många.
Ja.
För att man har fortfarande det där suget.
Exakt.
Och kroppen kan inte drivas på fett på samma sätt. Så att
det blir inte hållbart i längden.
Nej, då blir det ju bara skitjobbigt att fasta. Så att jag tror att många faller ifrån av den anledningen.
Ja.
Så där är ju verkligen ett hett tips. Att vill man dra fördel av fastan, då är det ju jättebra att liksom börja trappa ner på kolhydraterna och bli mera...
Ja, men definitivt. Och jag kanske ska nämna det också, den periodiska fastan som jag själv använder mig av, det är inte 5-2, för den är ju bara jobbig.
Uh-huh.
Jag testade den någon gång för många år sedan och kände direkt att, men gud, det här var ju ingenting för mig. Och det är som du säger, att då blir det lätt att man bara proppar i sig kolhydrater sen, och ja, men det blir en ojämnhet där helt enkelt i energinivåerna som inte är kul. Men däremot 16-8, det vill säga då det som jag gör, att jag kanske skippar frukosten och sen så käkar jag lunch och middag. Det är så mycket lättare att förhålla sig till, för att då var jag lugn i hjärnan och i kroppen. Jag är aldrig hungrig. Så att det är oerhört enkelt att ta till, i alla fall för mig. Men sen är vi återigen så himla olika. Och exempelvis, det finns ju vissa grupper som kanske inte ska ägna sig åt periodisk fasta, och det är ju absolut, om man har problem med maten, då ska man ju inte ägna sig åt det, utan då är det bättre att ha
ett problematiskt förhållande till mat.
Precis, tack för att du förtydligar.
Man kan ha många olika problem.
Ja, så sant. Nej, men har man någon typ av sån problematik, då rekommenderar jag frukost, lunch och middag, så att man får den här totala jämnheten i måltidsfrekvenserna. Sen också, är man utbränd eller oerhört stressad, har man väldigt höga stressnivåer, då kan det vara bra att inte använda sig av periodisk fasta. Vissa personer kan må bra av det, alltså att kunna kombinera det, att det nästan kan vara en fördel med periodisk fasta. Men återigen, det är så himla olika, man måste verkligen prova sig fram, hitta det som funkar för en själv.
En kritik som man ofta hör mot ketogenkost, det är ju om den faktiskt är så bra för just kvinnor, för hormonhälsan och kanske för kvinnor som har problem med sköldkörteln, att det kan gå lite hårt åt då, ändå. Vad är din syn på det?
Gud, vad bra att du tar upp det. Det är ju så oerhört många kvinnor, även män, men framförallt kvinnor idag, som har problem med just sköldkörteln. Och det har också mycket att göra med stress och alla de här ämnena, kemikalierna som vi exponeras för i det här samhället. Jag själv har haft väldigt mycket sköldkörtelproblematik, och maten har ju varit en pusselbit, en nyckel för att reversera det. Så att nu är den i princip läkt, vilket är fantastiskt härligt. Får man problem med sköldkörteln, jag vet inte om alla är bekanta med det, så att jag kan ju nämna att vissa av konsekvenserna eller symptomen är ju att man dräneras på energi, man orkar väldigt lite. Jag kände inte igen mig själv och jag frös enormt mycket. Jag hade jättelätt för att gå upp i vikt. Jag är en person som älskar att träna. Jag tycker det är bland det roligaste som finns. Men under den långa perioden jag hade mina problem med sköldkörteln, då orkade jag ju knappt gå promenader. Så att ja, där var maten väldigt, väldigt viktig. Och för mig, det som jag upplevde då, jag hade varit in och nosat på ketogenkost redan innan den perioden i mitt liv. Och det som jag kände var att i grunden en ketogenkost funkade bra, men jag fick inte vara, för mig funkade det inte att vara så strikt. Där var optimal ketos inte, det var inte tänkbart, för att då stressade jag mitt system alldeles för mycket. Men däremot så går det jättebra att äta ketogent, men lite mer liberalt, så att man får i sig mycket grönsaker, så att man inte drar ner på dem alldeles för mycket om man har problem med just sköldkörteln.
Bra! Ja, men nu ska vi komma in på det som du skriver om i slutet på boken också.
Yes.
Som vi tycker är så spännande. Det här med carnivore, kosthållning.
Ja, men precis. Gud vad härligt att prata om carnivore. Alltså, jag tycker att det är ett så spännande ämne. Ja. Och det här är ju också någonting som är, alltså det här är inte heller någon diet, utan det är verkligen, ja, men det är så som vi åt från början också på ett sätt. Carnivore, det kommer ju då, den här termen kommer från USA, där det är väldigt stort, och det växer sig ju större i England också. De här två länderna ligger ju ofta före oss på olika sätt, men vi börjar komma ikapp här i Sverige.
Och vi kanske ska säga carnivore, det betyder ju köttätare.
Ja,
och det här är ju en kost där man då bara äter kött.
Ja, men precis.
Eller bara äter animaliskt protein.
Exakt, precis. Det behöver inte bara vara kött. Vilket kan vara bra att nämna, just för att det är många där ute som lyssnar som kanske är mer åt det vegetariska hållet och kanske inte är så sugna på att prova. Men det finns mycket att välja bland här. Så att, men precis som du säger, det handlar om animaliskt protein.
Animaliskt fett.
Ja, animaliskt fett är jätteviktigt, så man måste ju få i sig fettet. Så om man till exempel inte tycker om att äta rött kött men gärna äter fisk, då kan det vara bra att äta just de fetare sorterna, så att man verkligen får i sig alla de här byggstenarna som vi behöver, både kropparna och hjärnorna som vi har. Men precis, det handlar helt enkelt om att man tar bort grönsakerna, även dem. Jag bara undrar hur folk reagerar när de hör det här. För det är ju inte många som har testat det här än i Sverige.
Nej, för det här är ju ganska nytt och det är ju lite kontroversiellt såklart. Mm. Men carnivore används ju som en läkande kost.
Exakt.
Vilket ju också är en ganska ny tanke. För förut har det varit väldigt mycket att läkande kost, då handlar det om grönsaker. Men det man har kommit fram till är ju att många grönsaker faktiskt har ämnen, eller växtbaserade livsmedel faktiskt har ämnen i sig som på vissa känsliga kan störa mage, tarm, matsmältningsfunktion.
Sköldkörteln.
Ja, och att man kanske, att många faktiskt inte klarar av att absorbera den näring som finns i växtbaserade livsmedel, för att de också innehåller antinutrienter, som
exakt
gör att man liksom inte absorberar, även om det finns magnesium i, eller det finns järn i, eller så. Och plus att vi ska ha rätta genetiken för att kunna omvandla den växtbaserade formen till den formen som våra kroppar faktiskt använder.
Precis, så bra beskrivet.
Ja, jag hade tänkt
låta dig beskriva det.
Men det spännande tycker jag, det är att i slutet av din bok, för boken handlar ju om ketogenkost, och sen i slutet av boken, då har ju du, precis i sluttampen av att du skriver den här boken, så har du påbörjat ett carnivore-experiment.
Ja.
Och det verkar som att du blir väldigt, väldigt förtjust i det. Så det är lite av en cliffhanger. Man tänker, det kommer nog en carnivore-bok här snart.
Det är inte helt omöjligt.
Men berätta, hur mådde du av det? Det är för som sagt, det är ju ganska, för många är det bara helt galet att tänka sig att man bara äter kött.
Ja, jo men precis. Jag kan förstå att många tycker att, men gud vad är det här? Nej men jag skulle säga att carnivore för mig, det är en typ av keto 2.0. Alltså det är ju, det är en sorts ketogen kost, men man tar ytterligare en nivå så att säga. Och jag mådde så fantastiskt bra under den här perioden som jag åt carnivore. Nu har jag varit ketogen ett tag. Jag gillar att variera och jag anpassar mig efter hur livet ser ut helt enkelt. Och nu till hösten här så kommer jag börja med carnivore igen och köra en mycket längre period. Alltså det är bland det bästa jag har gjort i hela mitt liv.
Kan du berätta, vad hände? Hur kände du? För då mådde du ju ganska bra innan.
Ja men precis, jag gjorde ju det. Men det häftigaste var ju att jag hade varit, innan jag började, då hade jag varit mer liberal med kosten. Så att jag hade fått i mig liksom mer kolhydrater. Jag hade inga som helst övergångsbesvär. Och jag är en person som har väldigt känslig biokemi. Liksom jag undviker ju socker. Jag äter lågkolhydratkost för att det får mig att må allra bäst. Liksom. Men då när jag gjorde den här övergången till carnivore, inga problem alls. Ingen keto flu som det kallas. Ingen huvudvärk eller någonting. Utan jag bara mådde bra på en gång. Det var som att min kropp kände och min hjärna att jag fick in mig precis allt jag behövde. Och jag fick sån livsknista och sån energi. Och det var helt fantastiskt. Och det bästa var ju, jag tror det var 3 veckor in någonstans. Ungefär 3 veckor in i carnivore. Jag hade haft ett träningsuppehåll. Jag hade suttit och jobbat väldigt hårt med boken. Och så hade jag tappat lite grann mina rutiner där kring träningen. Och som sagt, jag älskar att träna. Så skulle jag gå ner på gymmet och jag kände mig så här svag och tänkte att men gud, det här kommer nog inte gå så bra. Nu har jag precis övergått till den här carnivore också som är helt nytt för mig. Så gick jag ner på mitt gamla favorit, min favoritklubb här i Stockholm på Sankt Eriksplan och skulle köra ett cirkelpass, cykelfyspass som alltså är som cirkelträning. Det är tuff styrketräning och det är, man blandar sprint och kondition, det är en underbar mix. Men jag förväntade mig då att det här inte skulle gå så himla bra, för jag tänkte att nu har inte jag tränat på ett tag och så vidare. Men alltså, herregud, jag har aldrig varit så stark i hela mitt liv. Det var helt otroligt. Jag flög fram och jag var så stark. Jag vet inte hur jag ska beskriva det, men det var verkligen en ögonöppnare. Att shit, det här med att äta riktigt bra. Jag äter ju mycket gräsbeteskött då. Det är verkligen livsgnista och det är någonting som både min kropp och min hjärna mår riktigt jäkla bra av.
Spännande. Alltså carnivore, det kan man ju använda som en elimineringsdiet.
Ja.
Alltså, den ultimata elimineringsdieten. Precis. Vi har ju pratat mycket om clean viset som vi jobbar med tillsammans med klienter. Och det som fascinerar mig, det är ju att det är väldigt få av de som gör clean viset som faktiskt reagerar på animaliskt protein.
Mm.
De flesta reagerar ju på det växtbaserade.
Mm.
Och att då göra en carnivore en begränsad tid, det blir ju som den ultimata elimineringsdieten. Att därifrån sen återintroducera ett livsmedel i taget för att se hur man reagerar och mår på det.
Mm.
Så det är ju, även om det kanske är en kost som är svår att leva på långsiktigt bara, så är det ju ett väldigt intressant experiment att göra för sig.
Ja men verkligen.
Och särskilt om man då går runt med lite ohälsosymptom på olika sätt.
Ja men precis, för att till skillnad från vad många där ute kanske tror så är ju kött eller animaliska produkter av bra kvalitet, de har ju antiinflammatorisk effekt på oss. Och det är det som är kärnan i liksom all ketogen kost och hur vi hittar vår hälsa. Så att, men det är verkligen en perfekt elimineringsdiet eller kost.
Ja, precis. Att man kan använda det som ett terapeutiskt verktyg. Det är det vi menar med diet.
Inte... Ja, precis. Det är superbra att du förtydligar
det. Ja, men det är så lätt att missförstå.
Och jag tänker på det också att det är säkert många som lyssnar nu som rycker lite på ögonbrynen och bara, men gud, vad är det här för galningar? Bara käka kött liksom. Men jag menar, det här har varit för mig personligen en viktig del av min egen hälsoresa. Och för många som har haft mycket ohälsa på olika sätt i bagaget och kanske provat allt möjligt, alla möjliga olika sätt att få hjälp. Att kunna ta någonting så enkelt som maten som ett verktyg, som medicin, det är helt fantastiskt. Så att, jag har verkligen gjort en hälsoresa på olika sätt, och när jag hittade carnivore och keto så ja, så blev det verkligen en viktig pusselbit som lyfte hälsan framåt och revolutionerade den på olika sätt.
Mm, och så är det ju. Det är ju, finns ju inte så mycket forskning på det här, men de som har provat det och vittnar, och det är ju väldigt många kvinnor också som just vittnar om att de får bättre hjärnhälsa, mm, just med depressioner och mm, annan typ av ohälso.
Ja, jag har även många kvinnliga bekanta vänner och så som har PCOS bland annat eller har haft, och de har ju också reverserat sina symptom och blivit i princip symptomfria, mm, helt och hållet tack vare keto och även carnivore. Mm. Så att, alltså det finns oerhört många sjukdomstillstånd som man kan bli av med, man kan bli kvitt med, mm, med maten.
Men som sagt, carnivore, det är väldigt nytt. Det kan uppfattas som kontroversiellt och det känns som att det finns väldigt mycket att säga kring det. Mm. Så det kanske får bli ett helt eget avsnitt om det framöver.
Ja.
Men om man lyssnar på det här och blir nyfiken så kan vi till exempel, min favorit carnivore kille heter Paul Saladino. Honom kan man googla upp på nätet. Han skriver mycket om liksom forskningsbaserat. Han är funktionsmedicinare, så mm, han ser det ur ett väldigt liksom vetenskapligt perspektiv. Och mm, han experimenterar kring det här på sig själv också. Så där kan man hämta fakta och information.
Mm.
Och du har också en kille som...
Ja, men precis. Jag inspireras mycket av en amerikansk läkare som heter Dr. Sean Baker. Han har en hemsida som heter meatheals.com, alltså köttläkare.com. Och där har han lagt upp väldigt många testimonials, alltså vittnesmål från olika personer som har varit hans patienter och som har reverserat en hel mängd olika variationer av sjukdomstillstånd. Så att där kan man gå in och klicka på kategori efter kategori och se deras personliga berättelser helt enkelt. Och han lägger också upp ganska mycket på sociala medier just det här kring vetenskapliga studier och olika typer av underlag. Så det är tips. Sen så har jag förstås skrivit en del om det här i boken. Inte jättemycket, för att som sagt, allting fick inte plats som jag ville rymma.
De hade ju velat haft så mycket mer i den här boken också.
Ja,
men verkligen. Vi ser fram emot nästa bok.
Precis, det får bli en uppföljare. Men däremot så tänkte jag också att jag skulle vilja tipsa om en annan bok, bara lite kort. Och det är Växtparadoxen av en person som heter Stephen R. Gunry, som är en amerikansk kirurg bland annat. Och han har ju verkligen forskat i det här med växtligheten och går in på detaljnivå kring kött och animaliska produkters fördelar för oss och vad det är i de olika växterna och grönsakerna som gör att vi kan bli sjuka. Så det är tips.
Tack så jättemycket, Hanna. Det var ett superspännande samtal. Det känns som vi skulle kunna sitta kvar här ganska länge till och nörda in oss kring det här.
Stort grattis till boken.
Ja, men tack. Och tack för att jag fick komma hit. Det var en ära.
Ja, men vi är inte riktigt klara ännu. Vi har ju två frågor som vi ställer på slutet till alla våra gäster. Och den första är om du har en daglig rutin som du gör varje dag som du gillar och vill dela med dig av.
Ja, men absolut. Jag skriver väldigt mycket dagbok. Jag älskar att skriva. Någonting som jag har börjat med, jag vet inte när det var egentligen, men jag har en daglig rutin som är att skriva en tacksamhetslista. Jag har som en tacksamhetsdagbok. Och jag började skriva väldigt mycket i den under perioden som jag skrev den här Ketolicious-boken helt enkelt. Just för att då hade jag inte riktigt tid att skriva min vanliga dagbok. Men då tänkte jag att om jag skriver ner tre saker varje dag som jag är tacksam för, då blir det att jag väver in också vad som händer i mitt liv och då får jag min dagbok nedtecknad samtidigt. Och det är verkligen ett tips just att skriva ner tre saker som man är tacksam för varje dag.
Mm, det är bra. Och om man bara får eller kan göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då?
Åh, herregud! Vilken fråga! I sådana fall skulle jag nog säga att man ska vara snäll mot sig själv och skrota perfektionismen. Mm. Det är en bra början.
Jättebra början. Tack snälla Hanna. Och om man vill veta mer om dig, var hittar man dig då?
Ja, jag har ingen hemsida ännu, men däremot så har jag skapat en Facebook-page som heter Hanna Hilwing Ketolicious. Annars finns jag också på Instagram under samma namn. Så det är där man hittar mig helt enkelt.
Mm. Gå in och följ.
Yes.
Och så gå in och följ oss också såklart.
Ja,
om du redan gör det.
Tack så mycket för att du kom till Hälsosnack.
Tack själva, jättetack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.